A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Mårten Andersson, inte komikern.
Nej, precis. Hej Robin.
Hej. Och Micke Kasanovic.
Inte komikern heller.
Inte heller komikern. Sannolikt.
Surprise, surprise.
Surprise, hur mår ni?
Bra.
Bra.
Vi har kommit från Norrköping Pride.
Hur var det? Berätta, jag var inte med.
Det var fantastiskt faktiskt. Det var en intressant upplevelse.
Det var ju med på något som heter talkshow, eller hur? Vad var det?
Micke, berätta.
Som en pratshow i bar, lite barmiljö. Oj, nu river Robin istället. Ja. En pratshow i barmiljö lite grann. Ja, men tänk dig så traditionellt, det finns en fåtölj och en soffa på scen. Och sen så satt vi där och satt några andra gäster. Och så pratade vi liksom om allt möjligt. Det var lite som vår podd faktiskt. Fast med så här en programledare. Och
så satt vad var det för typ av frågor ni fick?
Vi fick allt ifrån, alltså det blev mycket frågor om att vara bög och sådär, och det var väl vi fick represent oss själva och homosexualitet mycket, men det kändes ändå som att det, ibland man är med om sådana där grejer så kan det ju vara att man representerar alla bögar, och så kände jag inte att det var. Jag kände att det snarare var att vi fick frågor om oss själva och så liksom.
Och det som är så fint är att om man lyssnar via Acast så kan man se bilderna, för vi tog lite bilder och lite videos, bland annat från jag tog en liten video från, och jag har dåligt samvete för nu kommer jag inte ihåg vad den drag queen som uppträdde hette.
Candy Coven.
Så var det. Och från hennes uppträdande i början när hon körde till Dark Horse. Och sen så lite foton från scen och lite sådär.
Var det mycket folk att lyssna?
Ja, jättemycket folk.
Var det?
Jag blev skitnervös. Jag började helt så här skaka och men det, vi visste inte riktigt vad vi skulle göra heller när vi kom dit. Så att man, alltså jag visste inte vad jag skulle förvänta mig sen när folket började trilla in. Det var ju säkert 100 pers där eller något sånt där.
Vad var det för typ av folk som kom?
Allt från kulturtanter till små hbtq-personer som satt med flerfärgat hår och allt däremellan. Så det var ju väldigt kul. Och jättetrevlig Tobias som tog hand om oss på scenen.
Och sen gissar jag att det var lite fest efter det.
Eller? Gud.
Det var det.
Berätta bara.
Alltså jag tror att vi gjorde tillsammans gjorde slut med en undersköterskelön i den där baren. Alltså det var... Ja, jag gjorde slut på så mycket pengar. För det är också så här, det var, jag gillar ju de här lite mer lokala prides, för det finns något lite RFSL-igt över det. Och jag blir så här nostalgisk, för jag tänker på när jag själv gick på Gay Touch i Göteborg och stod i Café Hellman på RFSL-föreningen för att hitta små homos. Och det är lite den känslan, fast lite mer party kan man säga.
Ja, alltså, jag tycker också att det finns någonting som är lite skönt genuint med det jämfört med att med Stockholmsklubbar. För det här så blir det ändå liksom lite mer, det är en stor händelse. Så.
Var det första Pride i Norrköping?
Nej, fjärde eller någonting.
Oj, okay. Men det var första Pride-paraden däremot som hade gått dagen innan. Så det var det, så att Pride håller på att växa. Och det är också så fantastiskt, det finns lokala Pride. Jag älskar det.
Det bästa på kvällen var nog att Thomas C stod och hånglade med sin kille hela kvällen. Det var härligt. Han hade lite show där på dansgården.
Jag tror att vi måste läsa lokaltidningarna, för det kan hända att de är med där, för de hånglade sig inom hela Norrköping dagen efter också. Så att det kan.
Vi har härmed alltså avslöjat att den sista singeln i Bögministeriet är nu haffad.
Förlåt Thomas om jag inte fick säga det, men it's out there.
Ja, han har
uppdaterat Facebook.
Ja, nu faktiskt.
It's Facebook official. Ja.
Yeah. Hörrni, vi ska ju få en gäst idag.
Yes, Gustav Fridolin. Ja. Jag tänkte du också skulle säga.
Så låt oss säga i kör.
Gustav Fridolin.
Nu sa inte du mycket.
Nej.
En gång till då.
Gustav Fridolin.
Ja, det är lite som Bögministeriet. Oj, gud. Precis som det brukar vara. Ja, men det ska bli jättespännande. Vad har ni för bild av honom när ni tänker på Gustav Fridolin?
Alltså det är så sjukt, för jag tycker att Miljöpartiet har en sån hög andel likable, väldigt karismatiska och väldigt likable personer. Jag tänker Gustav Fridolin, Maria Wetterstrand, Åsa Romson, Anders som har varit här, Anders som är partisekreterare som har varit här. Alltså de har en väldigt hög andel. Skulle jag så här välja ett parti utefter personligheterna, så skulle de liksom ligga bland toppvalen.
Och de känns yngre också lite sådär.
Har aldrig träffat honom, men han ligger liksom.
Oj, nu rapade jag. Hörde
du? Välkommen ut. Ja, men det är liksom, han ligger på pluskontot faktiskt, utan att.
Får vi se om han håller sig kvar där då efter efter. Jag tycker också jag blir stressad av honom, för han är så ung och han har gjort så många saker.
Han är like a Swedish Beyoncé.
Åh gud, han för böcker och jobbar på TV och varit liksom
undervisat nere i Palestina och.
Ja, men det, så jag blev så här, herregud, vad har jag gjort med mitt liv? Han är en sån där person, och nu har han familj och allt och ska bli, ja, kanske någon gång leda Sverige.
Och så finns det ju också någonting väldigt sympatiskt i att så här, han tackade nej till den här riksdagspensionen efter sitt första.
Just det.
Vilket är över 400 000 kronor.
Och då var han 23 år.
Och då var han 23 år. Och jag tycker att någonstans där så väcker väldigt mycket sympati hos mig, därför att jag tycker inte att man ska vara proffspolitiker. Och det har de ju också i Miljöpartiet. Det låter som vi bara proppar dem. Men de har ju det att man inte ska sitta mer än 3 mandatperioder. Vilket är fantastiskt, tycker jag också. För att man ska, alltså det här med proffspolitiker, då får man ju de här slätstrukna som hela tiden så här, upp från banor grommas till att bli perfekta varelser som så här, aldrig har varit med på en bild.
Men jag måste säga det, vi har bjudit in några politiker. Fredrik Federley var här och vi har haft Robert Hanna och Anders Wallner har varit här. Och jag måste säga att vi kanske är lite jäviga. Alltså att vi bjuder faktiskt in folk som på något sätt bidrar till homokampen. Mm. Och jag menar, och det är ju medvetet. Jag är inte jätteintresserad av att sitta här med Jimmy Åkesson eller någonting. Så att jag menar, om vi låter som att vi tycker om dem, så är det så här, ja, det gör vi väl. För att de har bra åsikter. Så det här är inte på något sätt kritiskt. Alltså sen kanske man ställer en kritisk fråga, men jag menar, bara så ni vet, vi har inte den ambitionen.
Det återstår att se.
Ja, vi representerar helt enkelt inte dig.
Nej, det är bara intressant att fråga personer som vi tycker är gött. Ja, men vi tar in Gustav helt enkelt.
Yes.
Ja, topp.
Dagens hedersgäst, Gustav Fridolin.
Hedersgäst. Jag tror att jag får liksom den fina titeln. Hedersgäst. Och jag ska försöka leva upp till det.
Ja, och vi har även en liten åskådare. Vi har en liten 4 månaders valp som heter
Fred.
Och
Klara.
Klara, titta.
Det var det bra. Och vem är Klara, Gustav?
Klara jobbar hos oss så i språkrörsteamet. Så hon hänger med oss och till att jag hamnar på rätt ställen. Och när jag har sagt någonting alldeles fruktansvärt så kommer hon glidtackla mig från sidan här.
Så ni har en massa rabalver, vi klipper bara bort det.
On that note, hur långt innan du gör en sån här grej vet du vart du ska? Alltså har du varit fullt späckat hela dagen och sen så bara, nu ska du träffa ett gäng bögar på, de är någonstans på runt Kungsholmen, in i bilen. Upp liksom,
jag har
dig.
Ingen aning om hur rätt
det var.
Jag kommer från en intervju med Lantbruk och hit. Det känns ungefär samma grej. Ungefär samma frågor, gissar jag.
Absolut. Men när vi åkte upp för hissen, Gustav, så sa du att det blev en ganska sen kväll igår. Ja. Vi spelade in på måndagar, vi sände på fredagar. Men igår var det ju partiledardebatt. Och det blev en ganska sen kväll efter det.
Det blev det.
Jaha, var det skoj?
Ja, det var riktigt roligt. Vi har en rutin i samband med de här partiledardebatterna. För det är ju bara att erkänna att det är inte det roligaste som kommer med det här jobbet. Att man liksom ska stå och munhuggas med 7 andra vuxna människor i 2 timmar. Utan man behöver ha kul innan och efter. Så vi får käka gott och sen så innan och efteråt så har det blivit.
Säg.
Carmen på Söder. Så vi är de enda som någonsin får boka bord på Carmen.
Det är sant.
Det finns alltså, just efter partiledardebatterna så är det ett litet bord där det står reserverat på Carmen. Det händer aldrig annars på Carmen, tror jag. Det är nog enda tillfället jag är där numera. Men när man var yngre var man där igen. Och det hade någon lyckats snappa upp när vi hade första partiledardebatten för 2 år sedan. Så då bokade de båda. Sen har vi fortsatt.
Blev du tipsig?
Ja, och sen när kammen stänger så blev det gröna jägaren. Oh. Verkligen, det är en bra bit från partiledardebatten. Jag tror att det är ganska bra för huvudet. Även om huvudvärken är där.
Jag är lite imponerad. Du har liksom gått igenom alla de här sunkställena som jag spenderade mina... Ja, yngre år och var...
Alla 2. Annars är väl Kungsholmen det stora liksom. Här finns ju alla...
Dovas!
Men jag bara tänkte just det, Robin. Hängde inte du på Dovas?
Jo, Jonnys. Det gör jag fortfarande.
Ja. Jonnys.
Nej, är det någonting du rekommenderar?
Nej, ja, det var ju bra då. Men sen döpte de om sig till Starbar. Men jag tror de heter Jonnys igen.
Starbar!
Ja,
precis.
Ja, du vet det också.
På kanten där. På...
Ja.
Där har jag varit full.
Ja. Blir det någon tid för dig att gå ut och festa? Du jobbar otroligt mycket, du har ett barn, du lever...
Nej, det är inte så ofta.
Inte så ofta.
Det är inte så ofta man kommer och känner sig lite trött på måndag morgonen. Men att få göra det någon gång ibland, och kanske särskilt efter en partiledardebatt, det känns helt
okej. Vad är din drink of choice då när du går ut och svirar loss?
Känner du att Carmen är stället med lång drinklista?
Vem vet? Ni tog ju bord uppenbarligen.
Månadens öl var Karu, kan jag avslöja.
Jag tror att det där stället, jag har nog inte varit på Carmen ska jag säga, men det kan vara detsamma som, var det Frankrike var när beställde en dry martini och fick martini med en
kopp oliver. Det skulle hända samma sak där.
Risken är nog påtagligt.
Jag skulle också hålla mig till öl då.
När jag kom hem igår så ställde jag den lite försynta frågan till min fru: lämnar du? Och fick väldigt snabbt svaret nej. Så det började ju med att vi gick till förskolan, jag och Charlie. Och Charlie, det blev ju ganska sen kväll för Charlie igår också. För frun var med på debatten. Det känns alltid väldigt skönt att ha med någon som inte sysslar med, jobbar, älskar, pratar, tänker politik 24 timmar om dygnet. Så ja. Hon var med och vår dotter var hos hennes syrra. Och så när vi hämtade, eller när Jenny sen hämtade henne efter debatten, så hade hon inte sovit så bra. Hon var ganska grinig i morse. Ja. Så det var många konflikter om vilka byxor, vilka tröja,
men hur gör man? Hur gör man då? Vad är ditt tips? Om man har en unge som inte vill ta på sig, vad är ditt tips? Vad gör du? För jag pratade om det idag med en kollega och han hotar ju. Så säger du får aldrig äta godis igen. Okej, nu bränner jag upp den här leksaken. Vad gör du?
Hot och muta. Det är de 2 gyllene reglerna i all barnuppfostran. Nej, än så länge. Hon är ju 2 år, 9 månader. Så nu är det ju mycket... Att så länge det finns alternativ så går det alltid. Oavsett vilka byxor jag börjar man ta på sig är de fel. Men tar ut 2 par byxor och hon får välja mellan de 2. Även om de är identiska så är det plötsligt rätt.
Ja.
Så att man måste bara komma ihåg det.
Okej, det är lite som att det kan nog använda på mig med. Jag vet inte, man tar ut 2 tröjor, jag får bara välja mellan dem. Och då blir det ju...
Illusionen av valfrihet.
Dallrande.
Jag blir ofta provocerad när folk gör ett heterosexuellt antagande om mig, att de säger att de utgår från att jag skulle ha flickvän till exempel. Och sen så kommer jag på att jag tänkte göra precis samma sak med dig och bara så här, men du som är straight, men det behöver man ju inte nödvändigtvis vara eller så att vad definierar du det som?
Nej, men jag träffade min fru för 10 år sedan och vi har levt ihop sedan dess, så då är ju straight ett rätt rimligt antagande.
Men man kan leva som straight och man kan definiera sig som någonting annat.
Men jag är ju fostrad i en politisk rörelse där att definiera sig sexuellt i sig var ett dåligt politiskt ställningstagande. Grön ungdom gick liksom all in i queerfeminismen på 90-talet och det är ganska... Jag är väldigt glad att Grön ungdom gjorde det. Jag är glad att jag fick vara med i det.
Mm.
Men sen träffade jag min fantastiska fru och vi blev förälskade och vi har levt ihop i 10 år, så att då är det ju rätt liksom, då är jag straight i den betydelsen.
Tror du att det är flytande, att det kan se olika ut under en livstid?
Det kan jag nog göra för väldigt många människor, och för en del människor gör det nog absolut inte det. Men vi har ju den här, hela vårt samhälle är ju uppbyggt utifrån behovet av att få placera människor i fack. Och inte bara för att försöka förstå världen därifrån, utan också för att tillskriva människor egenskaper utifrån vilket fack de är i. Och det vet vi ju av väldigt mycket historisk empiri att det sätt sättet att bygga upp ett samhälle, det sättet att, att se på människor har varit grunden för väldigt mycket förtryck. Och det är ju en av liksom de teoretiska utgångspunkterna för queer-teorin och queer-feminismen, att det är i grunden inte är speciellt vettigt, därför att det skapar en hierarki.
För det eller norm. Jag får tankarna till en grej som jag precis läste av en kille som bestämde sig för att approacha sin sexualitet lite mer som tjejer traditionellt gör, det vill säga att det är mer okej att experimentera, vilket det är liksom, om man ska generalisera, för tjejer än för killar. Väldigt intressant artikel, vi ska länka den i Acast för de som vill läsa den. Jätteintressant, och det bygger på det du säger helt enkelt, att han upptäcker helt plötsligt att shit, wow, det är såna här känslor, jag kan faktiskt tycka att den här typen av killar är attraktiva och så vidare, så det var han öppnade liksom en ask som man inte hade gjort annars.
Men nu är vi inne och tassar liksom i privatliv och sånt. Och när man är som språkrör och vi befinner sig mycket i offentligheten. Hur jobbigt är det när folk håller på att fråga dig om ditt privatliv?
Ja, men det är klart att det ibland går ju det där över gränsen. Och jag tycker mig vara ganska bra på att då säga nej, men det här är privat, det tänker jag inte snacka om. Vilket ju plötsligt blir svårt i en fråga om man får en fråga vilken sexualitet man har, vilken läggning, då kan man inte svara det. Nej. Vilket ju också säger något om vårt oerhörda behov av fack och bestämningar i samhället. Just den frågan får man liksom inte passa på, för pass i sig ett svar. Men i väldigt många andra frågor så kan man ju faktiskt säga det här privat, tänker jag inte snacka om. Men jag har ju varit med om under mina år som offentlig person, som ju då inte i grunden varit någonting man valt. Med politiken blir det ju någonting som kommer med uppdraget. Det är inte någonting man söker. Det är inte offentligheten man söker sig till. Man söker sig till att få vara med i en rörelse för att förändra världen till det bättre. Och så kommer det som en konsekvens av det. Då har jag ju varit med om att man plötsligt möter journalister som vet saker om en. De har snackat med någon polare någonstans. De har ringt runt till en släktingar. Och då har man att välja mellan, ska jag markera att jag tycker det här är privat, eller ska jag få beskriva detta med mina ord? Och det där har varit, det har liksom varit en tuff utmaning. Och jag har nog fått ett större behov än många andra att faktiskt få berätta min historia.
Men jag tänker att man måste vara på tårna väldigt mycket, den positionen som du är i. Är det någonting som du känner att du går igång på, eller?
Nej, jag tror inte riktigt man måste vara det. Alltså så länge man kan stå för det man säger och det man är och inte ta det som det värsta i världen om man någon gång skulle komma fram till att nej, men jag sa nog fel och menar så här istället, och liksom kan stå även för det, då behöver man inte tassa runt på tå hela tiden.
Jag är så nyfiken. Varenda gång jag har träffat en politiker. Och jag har, det här är första gången faktiskt jag träffar du är språkrör. Jag blir alltid förvirrad, språkrör och partiledare. Jag ska inte ställa frågan, men bara så du vet, när jag skrev och bara, fan, språk, då måste jag ta in det. Ja, skit i det. Men,
SVT lyckades tydligen inte heller igår med avsnittarna, och de har haft 30 år på sig. Ja,
och då undrar jag sånt så här, för det är ju en, om jag ska säga, till exempel, jag kan säga så här, jag är ganska rolig ibland, och sen så kan jag vara en bra vän, det är bra saker, men att säga så här, nej, jag är rätt person att vara med och leda det här landet, det skulle jag, det är jag bra på, det är en så stor sak.
Nej, jag funderar på det.
Hur vågar du? Lite jante sådär, men det är en stor grej. Och,
ja, det är en jättestor, och det är klart att just nu jobbar vi ju mycket för att faktiskt gå in i en regering om ett par månader. Vi hoppas att få det förtroendet av svenskarna, och det är klart att då vill jag väldigt gärna vara med och vända utvecklingen i skolan. Och efter alla år som vi haft i svensk skola, då det har varit tuffare och tuffare att jobba som lärare och eleverna har fått mer tid, så inser man att det är inte den lilla utmaningen man tar på sig. Nej. Men samtidigt, när man tänker på det, så tänker man ju också att det finns ju inget riktigt alternativ än att försöka. Alltså,
Jo, att inte försöka. Jag försöker inte. Det är mitt alternativ. Så du har ju gjort det.
Jo, men det är ju ändå det som väldigt mycket kommer att bestämma var är Sverige om 20 år. Liksom. Vad är vi för superland? Vi vet vi vet att rasism och fördomar och allt som kommer i spåren av det i form av hatbrott och sådär växer när människor inte får självkänsla och självförtroende. Och då vet vi att skolan är helt avgörande för det. Mm. Ibland pratar vi bara om skolan som en ren kunskapsinstitution. Och i grunden är det ju det. Men när man inte får kunskap och inte får möjlighet att utvecklas så bryter det också ner människor. Och nedbrutna människor kan bli väldigt farliga människor. Och det är ett farligt samhälle. Och då är det klart att jag vill ju göra mitt för att göra något åt det.
Alla har ett ansvar helt enkelt. Ja. Till det.
Jo, men jag tänker med den tron ändå som du går in med. Men vilka gånger tvivlar du och vad händer då? I vilka situationer kan du känna tvivel?
Nej, men jag kan tvivla ibland flera gånger på en dag. Tänker, är jag rätt i det här eller borde jag gå tillbaka och undervisa heltid igen? Jag tror att man, jag har väl Tage Danielsson som sa det där, att utan tvivel är man inte klok. Jag tror väldigt mycket på det. Om man inte ibland funderar på, är det här rätt politiska modell? Är det här rätt politisk lösning? Kan det finnas en bättre lösning? Och till och med, är jag rätt person? Om man inte ibland ställer sig inför de frågorna, då blir man nog till slut inte rätt person.
Men jag tänker också på det här, du var ju ung första gången som du var inne i politiken. Just som du sa, att man kan få frågor från journalister som man är oförberedd på. Och jag tänkte, hade jag varit, för det var
19.
Hade jag varit 19 och liksom fått en förändring, och plus att någon kommit fram och ställt en personlig fråga som jag inte ville svara på, det hade kanske vänt min utveckling åt ett annat håll. Jag tror att jag kanske hade blivit mer sluten. Såg du att du blev behandlad på ett annat sätt av journalister och så, för att du var så ung, än så här, andra riksdags...
Jo, men det blev jag nog, på gott och ont. Men det fanns en sån avgörande, ganska liten skitgrej egentligen, men det var ganska avgörande för mitt sätt att förhålla mig till det där. Jag tror det var Expressen som bestämde sig för att de skulle göra ett porträtt och verkligen förstå vem är den här Gustav. Och då ringde de runt till varenda polare man hade och så hörde de talas om att jag på någon maskeradfest ute i Sågen i Haninge där jag bodde hade haft tema horor och hallika och att jag varit utklädd till rysk prostituerad, oerhört icke-PK såklart, ni fattar. De ville ju ha bilder och insåg att på en sån fest tas det bilder, även om det här måste varit innan mobilkamerornas tid, så klart det finns foton någonstans. Och grävde enormt för att få tag på de här bilderna. Och det var inte så att jag... Men det, så, ja, det, värre saker kan man väl få om sig. Så det var liksom ingenting som gick runt med någon klump i magen om. Men när jag ändå öppnade den där tidningen när den väl kom och såg att de inte hade något foto, så blev jag förbannat glad över att jag har de polare jag har.
Uh-huh.
Att liksom ingen av dem kunde tänka sig att ens som en kul grej skicka över det där fotot till Expressen. Och den skithändelsen, men den har definierat nog rätt mycket min relation till offentligheten. Jag vill vara den jag är, jag säger vad jag tycker, jag är öppen och jag kan göra bort mig ibland med mina polare. Men jag vill ha polare som jag kan lita på att det stannar hos dem.
Vi här kommer lite rövslickeri, men det är en bögpodd så det får du ta. Nej, men vi pratade innan om att om man inte har träffat dig så du har en väldigt likable approach. Liksom så här.
Och nu har det förstört.
Men, och jag bara, får ni gå på någon charmkurs? Har du blivit tillsagd så här, men den här sidan, Gustav, den är inte din bästa sida. Så håll tillbaka det, fram med den här sidan.
Nej, något sånt. Det kanske vore en idé. Jag har en annan kollega, jag tror jag ska skicka på det. Nej, men och det är klart att man jag tror framförallt nu under de här veckorna som man har framför sig med sjukt mycket stress och mycket springa mellan.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Möten och så, så kommer det nog finnas en annan av våra medarbetare som inte tycker att det är den charmigaste knutten i världen. Så att det, man har ju sina sämre sidor också.
Men, så vi får se det charmiga.
Ja, och sen de... Klara här ja. Efter. Liksom, det...
Hur är han Klara? Är han en trevlig chef, boss? När är han inte trevlig?
När du är väldigt trött. Det är du ursäkt ganska ofta.
När Gustav är trött om ni inte hör det. Och det är han ganska ofta.
Jag kan relatera. Vad gör du då? Vad är ditt tips?
Nej, då är jag bara tyst. Jag tänker att det är bäst.
Då är man tyst.
Ja. Jag har den här att jag, om min kille så här, om jag är lite sur, då bara då han, säger han ingenting, sen går han och hämtar typ någonting att äta och stoppar det i munnen som att jag är helt liksom ett sockermonster och bara behöver få upp blodsockret. Och det är roligt att det fungerar. Och jag, först är jag jätteförnedrad över det här, att han kränker mig genom att stoppa in något i min mun. Och sen bara... Oh, sen blir allting lite skönt. Du kanske borde tvångsnatta honom.
Vi är lite enklare som människor än vad vi vill tro. Det är inte så.
Vad tycker du är den viktigaste HBT-frågan politiskt just nu?
Jag skulle säga att den allra viktigaste HBT-frågan måste ändå handla om hur Sverige agerar internationellt. Vi har massa saker kvar att göra i Sverige. Det får man inte missa. Både vad gäller hetslagstiftning och vad gäller hur heteronormen fortfarande lever kvar i lagstiftning, till exempel när det handlar om familjebildning. Men Sverige, där vi ändå lyckas ta flera steg, måste bli bättre på att också agera internationellt. Vi måste våga markera mycket hårdare mot Ryssland. Vi måste våga markera i EU när vi ser hur det blir tuffare att vara HBTQ-person i allt fler länder i EU. Vi måste ta ett schysst ansvar, ha en solidarisk politik när människor flyr från förföljelse på grund av sin läggning till Sverige. Och där jag skulle säga att det är där vi brister mest idag.
Vad kommer ni göra för att förbättra dem?
Ja, det som är mest aktuellt just nu är ju såklart valet till EU-parlamentet. Där vi ser hur krafter som bygger hela sin politiska existens på att hetsa mot minoriteter. Och det är ofta en blandning av hat mot invandrade muslimer, mot romer, mot judar, mot HBTQ-personer. Hur de krafterna går framåt. Dels i spåren av den ekonomiska krisen i Europa och dels som ett som ett svar på att vi aldrig riktigt tagit i tur med det historiska spöket som den europeiska rasismen är.
Mm.
Och där känns det ju väldigt tryggt att vara i den gröna politiska familjen. Man kan känna sig väldigt trygg med när jag träffar mina partivänner, även om jag gör det i Ungern eller i Kroatien eller i för den delen i Afrika, så träffar jag människor som står upp för hbtq-rättigheter där.
Mm.
Och den rösten måste bli starkare i parlamentet. Det måste finnas någon som säger ifrån när man hetsar mot minoriteter i parlamentet.
Hur långt tror du att historien kan upprepa sig när det gäller den här frågan?
Jag är väldigt orolig när vi ser hur ta ungerska Jobbik som nu gick fram till 20%, en grupp som börjat som en ung högerkristen grupp och som har en i praktiken militär falang som blivit till och med dömd även under ungersk lag för att trakassera romer, trakassera judar, som har företrädare som säger att antisemitism inte bara är en rättighet utan också en skyldighet för varje rättrogen ungrare, och även har en väldigt hård för retorik mot hbtq-personer. Och som dessutom då pressar mer respekterade politiska partier framför sig. Och så vi ser ju hur ungerska regeringspartiet Fidesz tassar i samma marker som Jobbik har trampat upp. Och det är kanske det allra farligaste. Vi har de här riktigt våldsamma grupperna, sen så har vi de här etablerade partierna som följer efter. Och det gör mig väldigt, väldigt skrämd. Och där behövs det ju då motkraft.
Hur ser det ut som vid partiledardebatten nu i söndags? När liksom kameran har släckts och hur ser liksom er relation ut med SD-politiker till exempel? Jag menar, är du i dialog med dem utanför sändning? Och vilket typ av samröre har ni?
Jag har funderat väldigt mycket på det. Därför att jag kommer från en del av landet där Sverigedemokraterna har växt sig starka. Och kom tillbaka till politiken för ett gäng år sedan just för att jag ville visa att det fanns ett politiskt alternativ. Vi åkte runt i de här byarna och höll politiska möten för att någonstans ta politik på allvar, för de växer sig starka i att ingen gör det politiska grovjobbet. Det blev så väldigt lätt att bara skylla på politikerna och de där borta och vad man bestämt i Stockholm, om ingen faktiskt är där och snackar politik med folk och samlar upp idéerna. Så vi gjorde det jobbet. Och då har jag också funderat väldigt mycket, vad kan jag göra för att kunna fortsätta göra det jobbet? Då skulle jag på något sätt inte respektera det val som människor i till exempel mina gamla hemtrakter har gjort genom att inte visa respekt för deras representanter. Då finns ju ingen anledning för dem att lyssna på mig. Så jag har försökt vara väldigt noga med att ändå visa respekt mot även de sverigedemokrater som kanske inte alls förtjänar respekt. Därför att jag måste respektera deras väljare. Och i praktisk handling har det handlat om att vi har tagit väldigt tydlig formell ställning för att de ska ha samma rättigheter som andra partier i riksdagen. De ska ha plats i utskotten och ska behandlas på samma formella sätt som andra. Mm. Och det blir också lätt för oss att ta det, för ingen misstänker oss för att, så att säga, springa åt deras håll.
För mig så blir det inte väldigt snabbt, för att jag känner ju själv, jag utgår från att jag ska själv ha så svårt för det, men det är, jag hörde en TED-talk med
det är en demokratisk fråga. Så du menar,
man måste respektera, men det är en sak att kunna göra det och kunna göra det fullt ut. Och jag tänker på en TED-talk som jag såg som fick mig att inse vad mitt problem var. Med en lesbisk som jobbar på Fox News.
Just det.
Och när hon liksom pratar om det här, om att vara, och jag tror också det är samma problem som ateisterna eller humanisterna har, och som så många liberaler har i USA, så har liberalerna gentemot de konservativa. Det spelar ingen roll hur faktamässigt rätt du har om du inte har känslomässigt rätt, det vill säga att du inte når ut med känsloargument. Och jag tror att det är det som jag är dålig på. Jag hamnar ju så mycket i fakta och tycker men du är dum i huvudet för du är fakta mot dig. Men det spelar ingen roll, för att om folk har fakta, alltså folk kan inte ta till sig fakta om de upplever att man är en skitstövel. Nej. Och det fick jag också som feedback någon gång, så jag måste försöka tona ner det där. Ska jag jobba på det?
Har du på riktigt fått feedback att du är en skitstövel?
Ja, under min UGL så var det, så sa det att på sättet som jag, hon sa det snällt, hon sa att sättet som du säger saker på gör att det blir väldigt svårt att tillse även om du har rätt. Och jag säger,
har du fått feedback att du är en skitstövel, Gustav?
Nej, det har jag nog faktiskt inte fått. Men sen, även om man liksom kan ha den här principiella inställningen om hur man bör bemöta Även människor som man på ett intellektuellt plan inte menar förtjänar ens respekt, för att man vill ha respekt från de som har valt dem. Och då måste jag respektera deras företrädare. Så kan det ju ibland brista. Igår brast det för mig mot Jimmy Åkesson vid ett tillfälle. När han kallade flyktingar för importerad arbetslöshet. Det var liksom... Precis pratat med en av våra ledamöter som kommer från flyktinglägren i har varit ner och besökt flyktinglägren på turkisk-syriska gränsen liksom, och fått hennes bilder från därifrån och sen höra honom resonera. Så då, jag blev skitförbannad, röt till och betedde mig på något sätt egentligen illa i studion. Men då vet jag att Jimmy Åkesson vet att det är ärligt och uppriktigt menat från min sida. Att det inte är spelat, det är inte förberett, jag har inte tänkt att jag skulle bli förbannad. Jag blir så där lite skäms lite grann för att jag blir så förbannad. Jag inser att jag tappar möjligheterna att kunna prata med en del av dem som gillar honom och som jag egentligen skulle vilja nå. Men det kom från hjärtat. Det fanns inget sätt jag kunde stoppa det. Liksom. Men, och då blir det också mer, då blir det mer okej någonstans.
Men du måste ju säga efteråt när det är klart då, att du bara tänkte så här. Eller tänker du då, fan, jag skulle inte liksom, lose det där.
I någon mån förlorar man ju argumentationen där. Även om jag i det läget säkert fick en massa applåder från människor som känner likadant som mig, så förlorar jag ju möjligheten att kunna snacka med de som har gått och röstat på honom. Och få dem att lyssna på mig runt varför det inte är ett vettigt alternativ.
Jag är lite intresserad för det här med smittskyddslagen. Det finns ju nu en informationsplikt för HIV-positiva när det kommer till sex. Och hur står ni i den frågan?
Ja, den bör ju tas bort. Och det mest självklara argumentet för det är ju att den inte fungerar för att stoppa smittspridning. Den fungerar inte för att det innebär att folk drar sig från att testa sig. Man är orolig för även den konsekvensen av ett besked. Och den fungerar inte därför att den kriminaliserar ju i grunden en människa som har fått en sjukdom. Det blir helt moraliskt och
bidrar till stigmatisering
fel, liksom, bidrar stigmatiseringen och bygger i grunden på den bild vi hade av, eller som Sverige hade av HIV på 80-talet, och som vi ju nu håller på, inte minst efter Jonas Gardells arbete, göra upp med.
Vad tror du? Vad ser du för utsikter för att faktiskt
jag tror att det kommer att förändras, men det är klart att vi har ju en regering nu som har ett parti som styr över sjukvårdsfrågorna som ju har som en av sina bärande idéer att värna heteronormen. Det stod på deras valaffischer på vägen hit, alltså, familjens röst, och det vet ju alla att det inte alla familjer man syftar på då, utan det är liksom kärnfamiljen och heterofamiljen, och jag har svårt att se att det är den regeringen och de ministrarna som kommer att lägga fram en sån proposition. Men på samma sätt som alla andra kamper som de har fört har varit mot väderkvarna, så ska vi väl se till att det här också var det.
Hem till Sumpan.
Jag har lite snabba frågor här som är... Nu blir det lite privat, fast det är inget snuskigt, så du kan inte säga. Vi kanske tolkar det snuskigt, men det är vår fantasi. Vad är du rädd för?
Vad är jag rädd för?
Och du får inte säga högervindar i Europa.
Jag är rädd för att min dotter, för att hon har mitt namn, inte ska att man tillskriver henne en massa åsikter och uppfattningar och attityder och idéer som hon inte får hitta själv. Det är en sån där sak jag tänker mycket på.
Favorit tv-program och varför?
Just nu är det faktiskt Bron. Nu är vi inne i andra säsongen, Bron.
Just det.
Vi tittar aldrig på de här tv-serierna som handlar om det politiska livet, House of Cards, de som alla andra tittar på.
Det måste du, den fantastiska.
Och alla andra på jobbet gör det, och jag tycker att det är skittråkigt.
Dött och hålla på hela dagen med politik och sen titta på något.
Däremot så har liksom mitt skämskudde intresse har ju varit för riktigt hjärndöda tv-serier, typ Big Bang Theory eller Two and a Half Men. Och så här, dåliga svenska kriminaldeckare. Som så här Beck-filmer. Jag har sett allihop. Jag kan till och med skilja dem åt.
Oh god, det där är typ en superkraft.
Ja, nej, men det, det. Och nu så dyker det upp en svensk tv-serie som dessutom får en att minnas att man hade dansk tv när man växte upp, som är så här kriminalare och bra. Mm. Det var skiteftigt. Men de Brune, ja, jag har fastnat.
Det ska göras i, det ska göras i amerikansk tappning i Mexiko.
Ja, men de har ju sålt den överallt. Jag jobbar ju på bolaget som producerade, så tack så mycket för att du gillar det. Eller med koncernen. Men,
kommer det en tredje säsong?
Det, jag kan inget säga. Men jag måste tipsa dig då om någonting riktigt queert. RuPaul's Drag Race, Gustav Fridolin. Nu går du hem och köper den på iTunes. Man kan inte ladda ner. Eller, och allt vad det. Men RuPaul's Drag Race, på riktigt, det är som Topmodel fast för drag queens. Det kan vara en tv... Ett program
det låter väldigt bra. Ja. Det ska jag titta på.
Det kommer förändra ditt liv. Du kommer bli drag queen. Du kommer bli den enda drag queenen.
Och din fru kommer också bli det. Ja.
Vad skrattar du åt?
Two and a Half Men. Det har jag ju redan avslöjat. Så att,
så. Vad gör dig nervös?
Vad som gör mig nervös? Ja, men jag... Ja, men men just nu när man precis kommit ut från en partiledardebatt, det är klart att det här med att man inser att idag så kommer... Jag skiter i vad tyckarna i tidningen skriver om mig, men en massa... hederliga människor runt om i Sverige som gått in och engagerat sig i Miljöpartiet, de kommer behöva försvara det jag sagt. Och så. Mm. Det kan göra mig, det är liksom så här, det vill jag inte tänka för mycket på när jag väl ska göra det, för det kan göra mig nervös.
Men gör du det då? Tänker du på det ändå?
Ja, uppenbarligen. Jag har återkommit till det tre gånger i podd.
Har du homovänner?
Ja.
Ja, men vadå, det är inte självklart. Man kan ha principiellt...
Man kan
ha
principiella.
Ja, nej, men jag tycker att alla är lika värda och så vidare och så vidare. Men man kanske inte umgås nära med homosexuella.
Jo, men det gör jag.
Mm, topp. Sen har du ett smeknamn. Om du inte har haft det, har du haft det någon gång?
Ja.
Vad är det?
Kapsylen.
Berätta historien.
Nej, det är en så här riktigt töntig historia. Men det var... jag simmade som ung och mycket yngre och i Markryd simsällskap och var skitdålig. Men jag var ganska bra på att samla kapsyler istället. Det var liksom där, tidigt typ innan tonåren. Och fick inget smeknamn om det då. Men däremot så här, 5 år senare eller 10 år senare i någon intervju så är någon som grävt fram min gamla simtränare som såklart avslöjade det. Då började det här smeknamnet växa upp. Och det kan fortfarande hända att folk liksom vill göra mig lite mindre inför ett möte eller så. Du kapsylen kommer.
Det är användbart också om du ska bli drag queen, då är det uppenbarligen någonting med kapsyl som du ska ha i ditt namn. Ja, när du bygger ditt drag queen namn. Ja, ja. Bra.
För kom ihåg, man tar inte sitt drag, utan man får det.
Man ska få. Härmed heter du Kapsylia.
Kapsylia.
Kapsylia. Toppen. Känns det som det är någonting du vill tillägga nu innan vi rundar av med vår lilla pratstund helt enkelt?
Nej. Något jag ska tillägga. Det får man alltid säga i skrivna intervjuer, får man alltid det sista. Är det någonting jag missar?
Ja, men ibland så här, någonting du brinner för, något som ska hända, något kul du vill berätta.
Ja, men herregud, gå och rösta då. Ja, men på riktigt. Alltså, så här, jag tillhör dem som inte... Jag blev så sur, för man kallar för det här året för supervalår. För det på något sätt implicerar det att det här är de enda valen vi har. Fan, vi har ju val hela tiden. Liksom. Mm. Vad man köper och hur man är och hur man beter sig. Och det, så här, allt är ju val som liksom, gör ens omgivning till det den är. Men det här är också viktiga val. Och just nu är det ju enormt viktiga val för Europa. Det val vi har om 3 veckor till EU-parlamentet. Så gå och rösta.
Gå och rösta. Gustav Kapsylen Fridolin, tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Kapsylia.
Kapsylia.
Tack.
Så där pojkar. Ja. Nu har han gått. Det lilla språkröret.
Fick jag med sig röret.
Ja, men gud, vi glömde. Jag glömde. Han käkar lakris. Han kastade sig på lakritsskålen. Det känns som att hans sekreterare inte hade gett honom så mycket att äta däremellan intervjuerna.
Men när jag mötte honom här nere så var han väldigt dämpad. Han hälsade väldigt artigt och väldigt trevligt och liksom en stadig blick och ett fast handslag. Men han såg ju lite trött ut. Ja, och så kom vi in i hissen och så sa jag, hur kändes partiledardebatten?
Han bara, tack så mycket för frågan, jag har svarat på hela dagen.
Exakt, och då sa han, ja, det blev ju en, jag vet inte om han sa stänkare eller någonting, men plötsligt förklarades hans röda ögon väldigt tydligt. Det tog vi också upp sen i samtalet. Men han var lite sådär avvaktande först, liksom lite så. Men sen så, en bit in så kändes det verkligen som att han lättade. Och
ja, och han hade ju som sagt varit ute igår, så jag kan förstå om han var lite trött. Men sen, jag tyckte inte han verkade så trött faktiskt.
Nej, men han lättade ju under tiden. Mm. Men jag tänker man
gör han är ganska söt.
Söt, ja.
Ja, alltså jag har inte...
Micke nickar också kan vi säga.
jag har inte så här tänkt på Gustavs sexappeal, men han är ju ganska... Han hade nog gått hem på bögklubban om man säger så.
Ja, det hade han ju såklart gjort.
Och han är ju en sån här som är twink väldigt länge. Han är ändå 30 nu, eller var han 31? Han skulle ju fortfarande, jag skulle nog räkna honom som en twink.
Han har ju det twink-utseendet verkligen.
Mm. Jag måste faktiskt säga, jag tyckte vi var stelare än vad han var. Han bara, let's do this för 8:e gången. Shoot, det finns ingenting du inte kan ge mig.
Ja, men jag tyckte när du ställde den här frågan mycket om han definierar sig som straight, då kändes det som att det var liksom en liten spänning i rummet. Mm. Att det var någonting som inte kändes 100% bekvämt där riktigt. Men sen så mjuknade det upp där igen, och sen när du kom in, Robin, och sa det med att han kändes väldigt likeable, och då så liksom, ja, men då så var det som att det var någonting som mjuknade till.
Men jag har en teori. För så fort man frågade huruvida han var homo eller liksom hur han definierade sig, eller om han hade homovänner och sånt, då var det någonting som bara ja. Såhär, självklart. Vilket jag kan förstå, för det är ju de värderingarna som hans parti står för. Men jag tycker ändå att det är viktigt, även om det var så här, ja, jag har homovänner, det puckade bög, så tänkte han inte antagligen, men han tänkte nog din person som har alla rättigheter i världen, så tänkte han. Så tycker jag att det är viktigt att man ställer frågorna, för det är inte alla som... Nej, jag tycker inte att det är självklart, att bara för man har rent principiellt tycker att alla är lika värda, bla bla bla, att man umgås med alla i alla.
Nej, självklart inte.
Och jag, alltså jag tycker just det här med att ställa frågan till dem man, jag antar vara straighta, är så en förutsättning om jag ska utgå från att vara med.
Mm.
På samma sätt som, för det är, annars har inte jag rätt att bli irriterad, men jag vill ha rätt att bli irriterad när någon gör det om mig.
Men hur tror ni att han upplevde att träffa oss?
Jag tror det var ganska, alltså jag tror på riktigt att det här var, han hade nog gjort det här några gånger idag. Och så. Alltså så här, att han, jag tror inte han var nervös eller ingenting alls, men kanske var, förhoppningsvis kanske vi var lite inte en vanliga journalister, för det är vi ju inte. Vi är inte journalister överhuvudtaget. Så att förhoppningsvis var det kanske lite mer avslappnat än vad han har gjort under dagen. Alltså på något sätt är det väl där man får landa, att inte det här var det tråkigaste saken han gjort, eftersom de jobbar så fruktansvärt hårt nu. Så får vi hoppas att kanske hade vi lite kul tillsammans här.
Jag tycker det känns som att han har ett väldigt gott självförtroende.
Ja. Och vad kan det bero på? Tänkte jag med en gång.
Det bästa var ju ändå att han fick ett transnamn.
Ja.
Ett dragnamn.
Herregud, vad var det?
Capsilia.
Capsilia. Capsilia. Herregud. Vi har faktiskt döpt Gustav Fridolin idag och gett honom ett dragnamn.
Det är fantastiskt.
Då förväntar vi oss också att nästa års gaygala då, där han brukar gå, att han då kommer i drag som
Capsilia. Och kanske ska vi göra en hashtag Capsilia. Det blir en ny hashtag. Hashtag Capsilia. Vi rundar väl av där helt enkelt. Vad säger ni?
Gör det.
Ja, ni ska ju, vi har ju bytt plattform, så nu finns vi på Acast.
Man kan fortfarande rate oss på iTunes och alltihopa. Det går alldeles utmärkt.
Och följa oss på Instagram och Facebook. Men jag rekommenderar antingen lyssna på oss på Acast eller lyssna på oss på iTunes. Soundcloud, där vi lägger inte upp våra avsnitt där helt.
Nej, men på Facebook så lägger vi däremot upp MP3-länken för alla som vill lyssna på oss på något annat sätt. Så se till att ni följer oss på Facebook så får ni länkarna där.
Och ett stort tack till alla som kom och kollade på vår talkshow i Norrköping. Det var jätteroligt. Och tack Tobias som bjöd in oss.
Och som ett avslut så måste jag säga att här så ska vi då lägga in bilden på mig som drag 16-årig drag queen i Acast.
Åh, herregud. Gratulerar Sverige. Här kommer Mikael Kasanovic.
Den som fick folk att köra, nästan köra i diket. Akta er. Vi tar inget ansvar för er.
Titta inte på den och kör. Med de orden så avslutar vi kvällens dagens podd. Och vi ses igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej, hej.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.